Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ja, sjukt. Då kunde jag ju så här börja skicka liksom bild till någon kompis och bara så här, epidural är så här livets drog, du måste ta det om du ska föda barn. Det var jag var helt liksom, det var som att komma ut lite på andra sidan typ.
Hej och välkommen ska du vara till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Jag heter Nina Campioni och det är ju jag som driver den här podden och dess systerpoddar Barnet går och Äggeploggen. Många av er har kanske lärt sig känna igen min röst by now. Så nu undrar ni kanske varför jag låter som en galen tupp här. Och det vet jag faktiskt inte riktigt, för plötsligt en dag så var min röst helt borta. Kan bero på pollen eller så är det en helt vanlig förkylning. Vem vet. Coronatestet visade i alla fall negativt, så det var det inte. Corona kommer vi prata en hel del om nu då veckans gäst Linn Bläcket från Göteborg gästar oss. Linn är kampanjansvarig på Djurens Rätt och var också en av er som så generöst skänkte pengar till Musikhjälpen via Vattnet Gårds tävling som drog in runt 8000 i runda slängar. Otroligt! Och i samband med det så kunde man också vinna att vara med i podden och det var precis vad Linn gjorde. Anyways, Linn blev gravid ungefär samtidigt som pandemin bröt ut i Sverige och plötsligt såg ingenting likadant ut längre. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal, men här kommer Linn Bläcket.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil. Ja, Linn, du är ju Musikhjälpen-vinnaren 2021. Du vann ju egentligen 2020, men vi spelar in nu 2021. Grattis får man väl säga.
Tack så mycket.
Du var alltså med och var med på min lilla tävling på Musikhjälpen i december, där man då
själva vinsten var att vara med i podden. Jättekul tycker jag att snacka med dig nu. Vad var det som gjorde att du kände att du ville skänka en slant i min bössa och också med att tävla?
Nej, men jag har ju lyssnat på din podd väldigt mycket, både innan jag själv blev gravid och fick barn. Och, ja, det känns ju som en väldigt rolig grej att få vara med och själv berätta sin egen berättelse. Och det har varit så givande för mig att höra andras berättelser. Jag tänker att det är kanske någon som kan känna sig hjälpt av att höra hur det var för mig helt enkelt.
Exakt. Och det är ju så liksom hela den här podden går till, att vi alla, allas våra berättelser är viktiga och det är alltid någon som tar med sig något från olika poddar. Så det är jättehärligt att ha dig här, och jag menar, bra sätt att spendera pengar på känner jag, att lägga dem i Musikhjälpens kassa. Helt rätt. Men nu ska vi fokusera på dig och din berättelse. Så vi tar det från början helt enkelt. Hur gick dina tankar inför att bli förälder?
Nej, men jag har väl känt att jag aldrig varit så säker på att jag vill bli förälder 100%. Men att jag har tänkt att jag kanske kommer ångra mig om jag inte får känna hur det är. Och att jag varit så nyfiken framförallt på vem skulle det bli som skulle bli mitt barn. Och hur skulle det vara och så. Men att det inte varit liksom en dröm eller sådär på det sättet. Och sen så hade jag och min kille varit tillsammans ett par år. Och liksom det blev mer och mer aktuellt att vi pratat om det här. Men jag kände väl lite så här till slut att, men hur vet man om man är helt redo? Det kanske man aldrig vet. Jag kanske känner mig så redo nu som jag kommer att känna mig. Så ja, vi pratade av och till och så, men vi kör liksom. Vi försöker nu. Det finns inte så mycket mer att vänta på. Så, lite grann.
Nej, men det där är ju intressant, det där med hur vet man om man är redo också. Det här att hitta det bästa tillfället i livet för att skaffa barn. Det är väldigt filosofiskt och liksom väldigt svårt att veta. En del känner ju naturligtvis den här liksom biologiska klockan, eller har känt sedan de var 18 år att de liksom deras största mål i livet är att bli mamma. Det är ju olika naturligtvis, men just det där, jag känner verkligen igen det där, att hur vet man om man egentligen är redo? Kan man tvinga fram den känslan på något vis?
Ja, det är ju jättesvårt. Alltså, det är så lätt att känna att så här, men jag kanske vill hinna göra det här och man ska hinna göra det och så vidare. Ja. Och så går klockan, liksom, åren och så försöker man tänka så här, men jag kanske, det kan man väl göra sen. Eller ja, då blir man liksom mer sugen och nyfiken på det helt enkelt. Att, nej, men nu kände jag mig redo och min kille kände väl sig också redo. Att, men det är jättesvårt ju. Man önskar att det fanns ett facit på något vis, att någon kunde säga till en så här, nu är det läge för dig. Om du vill skaffa barn, då ska du försöka göra det nu. Men,
ja, precis. Mellan de här tidpunkterna är perfekt för dig. Liksom.
Exakt.
Det här blir en lite filosofisk fråga, men hur vet man om man är redo för barn? Och går det egentligen att hitta den där ultimata tiden i livet för
det
att skaffa barn?
Det är någonting som jag absolut inte jag ska svara på. Det ska du svara på, Nina, som har erfarenhet av det, tycker jag. Alltså, när man pratar och man träffar kvinnor och pratar om så här, så jag vet inte, jag har inget säkert svar, utan det är något så otroligt individuellt. Och jag tror, alltså när jag pratat med kvinnor så var det väl ingen som bara säger så här, ja men nu var den här, kände jag att nu var jag hel, nu är den ultimata tiden för oss att skaffa barn.
Det är nödvändigt alla gånger att det ska vara, vad är ultimat, tycker jag då? Alltså det skapar nog mera frågor hos mig, utan där får man nog sätta sig och själv klura på vad som känns rätt för mig. Mm. Och sen måste det alltid vara optimalt rätt, tänker jag. Det kanske ger sig också ibland. Exakt. Fast det är du, Nina, som har skaffat.
Nej, men jag tror att du är väldigt väl inne på rätt spår här. Att livet är ju också någonting som händer också. Eller att man måste ibland få låta livet hända. Ja. Måste och, inte kontrollera allt och planera allt. Det mesta blir bra liksom.
Och jag tänker också så gärna Bornemark, filosofen, som säger livet är inte förutsägbart. Man kan inte planera. Vi tror idag att vi kan planera in livet. Liksom. Utan vi får nog lära oss leva mer. Så att, nej, men livet är inte förutsägbart. Och det ger sig när man kommer dit istället och våga
vara trygg i den känslan skulle jag vilja, om jag nu skulle komma med något. Låt livet vara oförutsägbart. Vi erkänner nog.
Exakt. Precis, och man vet ju inte heller liksom, om jag blir gravid nu så vet jag ju inte hur livet ser ut om 9 månader ändå. Så att det är väldigt svårt att liksom säga, men nu har jag 3 år här framför mig där det är väldigt lugnt, här blir det perfekt.
Ja, du låter liksom. Precis som att man kan planera in när man vill bli med barn.
Nej, exakt. Det går
det är
inte
också
heller.
Sådär, men hallå? Så ser det verkligen inte. Jag önskar bli med barn, men sen om det blir om 2 månader eller om 3 år. Det kan ju inte ens förutsäga det, liksom, att det blir som man tänker. Att, jag tycker att träna på den känslan istället.
Ja, det kanske är det mentala man ska träna på. Hur kändes det inom dig när du fick reda på att du var gravid?
Nej, men jag blev så glad. Och jag var som inställd innan att så här, det kommer ta lång tid för mig att bli gravid. Det var nog också därför jag kände så här, vad ska vi vänta på lite grann? För att jag tänkte så här, det kommer säkert ta ett år och sen kommer det inte gå och så kommer vi behöva utreda. Så jag hade liksom fått för mig det för att jag alltid haft ganska oregelbunden menscykel och var liksom så här, jag blir inte förvånad om det här kommer ta jättelång tid. Så jag vet liksom inte vad man har fått ifrån egentligen, men det var väl kanske för att gardera sig själv lite också. Men sen så provade jag med så här olika ägglossningstest och tyckte så här, men jag får aldrig några utslag på dem och nej, det kommer säkert inte bli någonting, bla 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 så där. Men sen till slut så gick det ju ändå och testade positivt en söndag kväll när jag hade varit hos en kompis och hälsat på en helg. Här var ju då man fortfarande kunde åka och hälsa på kompisar andra ställen. Och min kille var på en resa med jobbet och skulle ta sig hem samma kväll med ett flyg. Och jag hade så här, jag kunde liksom inte vänta, för jag kände på mig så här, men det är nog kanske någonting den här gången. Liksom. Man har ju tagit massa graviditetstest och det blir aldrig någonting. Och så nu bara, men det kanske ändå är någonting. Jag ska inte ha mens än, men det kanske ändå är att jag måste bara testa. Och så var det positivt. Så här, söndag kväll 9:00 och var så här, nej, men vad ska jag göra av det här? Jag kan liksom inte, för jag kan inte, vill inte berätta det för honom när han ska gå på ett flyg hem liksom, och vi inte kan prata. Och jag vill inte ringa till någon annan först. Liksom. Jag vill ju ta det med honom först. Och då gick jag så här, nej men gud, han kommer komma hem i natt. Så jag var tvungen att så här, ta fram telefonen och bara så här, spela in mig själv och berätta det för någon. För att känna att jag kunde liksom...
Vad fint!
Ja, och att så här... Jag måste berätta för någon. Jag är gravid, men jag kan liksom inte säga det till någon. Och visade mitt test och så här, vad sjukt.
Vad gulligt.
Det känns ju som världens så här cringeaste video så här i efterhand, men det var liksom
ja, men fint ändå liksom att prata med dig själv typ. Alltså liksom en så här vlogg, du får lägga upp den på YouTube och bli en så här YouTuber sen.
Ja, exakt. Och visa det för min son så här, kolla här när jag
exakt.
Ja. Så det var ju liksom att jag bara irrade runt sen i lägenheten i 4 timmar typ och väntade på att han skulle komma hem, och då var jag han också så mitt i natten tror jag. Ja, så det var väldigt konstigt, men ja, det kändes väldigt häftigt.
Ja, vad härligt. Din reaktion gör ju ändå att man känner att du var nog ändå rätt redo då, känns det som.
Ja, jo, men verkligen. Alltså då, det var ju lite som, tyckte jag, när vi väl hade bestämt oss. Och sen när man väl börjar försöka. Och säger att det här kommer ta lång tid. Så här, ja, men jag ska inte förvänta mig någonting. Men sen så inser man ju när det typ inte har gått första månaden. Att så här, okej, jag kanske var... Inte så.
Gud, jag vill det här.
Ja, men exakt. Jag kanske inte var så chill som jag trodde. Jag har fått några negativa test. Och man ändå blir påverkad. Så insåg att man kanske inte var helt så här. Bara, det blir om det blir så.
Nej, just det. Exakt.
Att, absolut. Att det var väldigt kul.
Hjärnan och känslorna funkar inte alltid ihop som man tänker.
Nix.
Oregelbunden mens. Vad beror det på?
Ja, alltså det har ju med ägglossningen att göra. Att ägglossningen av någon anledning kommer olika. Så i normal menstruation så säger man att det är 3-8 dagar och kommer ungefär var fjärde vecka. Menstruationen, man räknar från den första dagen till nästa första. Och då är det väl då att det kan vara någonting som gör att hormonerna inte funkar så att för att ägglossningen kommer regelbundet. För det är ägglossningen som drar igång sedan sista fasen så att man sedan får en menstruation. Utan ägglossning så blir det inte det. Man vet, vanligaste orsaken är ju att det är ett omoget, instabilt hormonsystem. Och det är väl det är vanligare hos väldigt unga kvinnor och i klimakteriet, så kan man säga. Sedan så vet man också att de här hormonerna lätt rubbas om man befinner sig i en stor stress i livet. Då rubbas hormonerna, till exempel om man ska hitta någonting, så att man är stressad för att man har en examen framför sig, att man kärlekssorg, långa resor, viktnedgång, hård träning vet man påverkar också på det här viset. Så. Men att det är en rubbning, någonting som påverkar att man får den här rubbningen i hormonsystemet. PCOS som vi har pratat om tidigare, där har man ju väldigt mycket oregelbundna blödningar på grund av den här uteblivna ägglossningen, på grund av att man har förhöjd testosteronhalt i blodet. Och vi vet ju också att har man då sköldkörtelproblematik, alltså att hypertyreos eller hypotyreos också, så kan det orsaka oregelbundna menstruationer. Mm. Alltså är det så att man är osäker och man har det, då tycker jag att man ska söka upp en gynekolog så att man får, även om man inte skaffar barn så kan det ju vara det. Man känner sig att det är orolig och inte trygg i det här, så kontakta en gynekolog och där kan man ju titta på hormonerna och följa cyklerna på ett annorlunda sätt.
Kan vara skönt bara ha lite svar. Men hur mådde du sen då när du var under din graviditet?
Alltså jag mådde, överlag så mådde jag ganska bra, men i början så mådde jag väldigt illa. Eller väldigt illa, för mig var det att må väldigt illa, för att jag har en väldigt ansträngd relation till illamående. Jag är väldigt rädd för att kräkas och har spyfobi. Så att må, liksom, ändå må lite illa hela tiden var, ja, det upptar ju väldigt mycket av ens varande. Som tur var så.
Lite ärande.
Ja, men verkligen. Och gå så små äta grejer på jobbet och så här, för att ja, då hade jag inte berättat det för någon.
Var det det som hjälpte lite att små äta hela tiden, eller?
Men det tyckte jag att det gjorde. Det blev att man liksom hängde upp det lite kring någonting. Jag hade så här riskakor och russin och att liksom gå och knapra på något hela tiden. Det lättade ju lite grann att det inte tog över så mycket. Och det här med tipset att äta på morgonen när man går upp tyckte jag också. Det hjälpte väldigt bra att bara ha lite så här russin typ bredvid sängen. Det var någon dag som jag missade det och gick upp och skulle göra frukost. Och så blev det så bara, jag svimmade inte, men verkligen så bara föll ihop på köksgolvet. Och bara, fick ropa på min partner. Det kommer med något att äta. Så att, det är så konstigt då, för då tycker man liksom inte att man känner sig inte så gravid i övrigt. Det syns inte på någonting.
Nej, just det.
Men känslan i början är så himla, så här, uppfyller liksom hela ens mående på något vis. Så illamående första månaden i alla fall. Jag hade sån här åksjuka armband på mig också.
Ja, just det.
Dygnet runt med någon sån här...
Med tryckpunkter liksom.
Ja, men precis, på handleden. Och det blev också nästa. Jag tror att alltså det ska ju funka rent liksom vetenskapligt. Men jag tror också att det var mest placebo för mig att jag hade den där på mig. Och så... Och jag sa, om jag tar av mig de här, då kommer jag illa. Så jag hade nog på mig dem tills jag var typ vecka 20 eller någonting. Då var det som att
nu vågar jag bort dem.
Släppa fram det här eventuella illamåendet. Men då försvann det i alla fall.
Ja, vad skönt.
Ja, så det var ju det.
Men det är ju en lång tid att må illa. Och speciellt om man har en sån typ av fobi också. Det är rätt många som tycker just kräkning är extremt obehagligt.
Ja, så att jag var ju väldigt, väldigt glad att jag inte kräktes någonting i början. Men det ligger ju liksom där lite och hägrar hela tiden. Och just att man inte riktigt vet. Vissa mår ju jättedåligt och kräks varje morgon och hela dagen och sådär. Så att det är också lite av ett lotteri, känns det som. Hur kommer jag drabbas av det? Liksom? Gud, det kommer vara katastrof. Liksom. Ja, sen så gick det ju till slut. Det ebbade ut ganska mycket där efter typ vecka 12, 13, 14 och sen hängde det kvar lite grann. Så. Men sen efter det så kändes det som att nu är det borta helt så. Och sen så mådde jag ganska bra, alltså fysiskt. Så jag gick och väntade ganska mycket på att jag skulle få massa olika så här, krämpor och foglossning och... När folk frågade hur man mådde så var det så här, men än så länge mår jag ganska bra, men ja, det kommer väl snart att man börjar få ont någonstans eller så. För det känns ju också mycket som att, ja, men av de berättelser och så som jag har hört, att det spelar typ inte så stor roll om man har vad man har för fysik innan eller hur man lever under tiden, att det känns också mycket som ett lotteri hur man blir påverkad av en graviditet.
Ja, verkligen. Alltså det där är ju väldigt oväntat. Alltså också från från graviditet till graviditet, alltså det är samma person, samma mamma, samma liksom partner, pappa, men ändå blir graviditeterna helt olika, så att det känns verkligen som ett superlotteri.
Mm. Allt var det så för dig med dina två olika?
Ja, alltså de var nog ganska olika, även om båda graviditeterna var liksom hyfsat lätta. Så. Men som första mådde jag inte illa, inte ens en dag. Med andra mådde jag illa typ till vecka 13, var extremt trött och sådär. Så att det var stor skillnad på de två ändå, även om jag inte hade någon liksom, såna här krämpor som var outhärliga. Liksom.
Mm.
Så det där är väldigt intressant. Olika barn helt enkelt.
Ja, man får lite på hålla tummarna att det går bra. Sen kan man väl, vissa saker kanske man kan påverka så. Men det är ju mycket som att man får se hur det blir helt enkelt. Och, och jag men mådde ändå bra fysiskt och försökte hålla igång. Och kunde promenera, kunde träna lite på utegymmet här för coronarestriktionerna hann ju komma liksom under tiden. Så.
Hur upplevde ni de restriktionerna liksom, i allt?
Det var väl egentligen den största liksom, påverkan tror jag, på måendet under graviditeten. Att det blev väldigt så, inte alls som man hade tänkt sig. För att jag blev ju gravid i hösten 2019 och då visste man ju ingenting. Man såg ju framför sig hela våren skulle vara med graviditeten och sommaren sen när vi skulle få vårt barn, att vad man skulle hitta på och hur man skulle kunna träffa vänner och familj och sådär. Alla kurser vi skulle gå innan förlossningen tillsammans och sådana saker. Men det blir väl ungefär ett halvår in i det hela som restriktionerna slog till, eller vad man ska säga. Och vi fick inte längre gå båda två på barnmorskemottagningen. Alla sådana kurser, föräldraträffar, föreläsningar här på förlossningen, allt sånt blev ju inställt. Så det var ju väldigt så här konstigt på något vis, att vi inte riktigt kunde förbereda oss tillsammans med hjälp från vården, utan att det, och att jag var tvungen att, fick gå själv på kontrollen och sådär, att det kändes väldigt konstigt när det är någonting som man gör så mycket ihop annars, och att det är så viktigt liksom att man ska förbereda sig tillsammans med sin partner. Plötsligt så blev det liksom som att jag skulle få barn själv, och det var liksom min partner blev liksom inte inkluderad i det, och det var ju inte någon som det var ju ingen som ville att det skulle vara så, såklart, men
nej, fast det är ju ett konstigt sätt att behandla ett föräldrapar, kan man tycka. Det blir ju liksom en hel generations pappor och partners som liksom har fått stå utanför. Ja. Det är klart att det kan göra jättemycket med både anknytning och sån problematik för många ju. Så att det är, jag tycker, jag förstår faktiskt inte riktigt. Med tanke på att man oftast bor med sin partner och det har ju aldrig funnits någon regel om att, liksom, att man inte får vara tre personer i ett rum till exempel. Så att det, jag vet inte, jag tycker den är väldigt beklaglig, den regeln, tycker jag. Man förstår att liksom, sjukvården måste minimera på alla sätt de kan, naturligtvis. Men jag vet inte om att partners skulle få följa med på ett ultraljud skulle göra så jättestor påverkan på smittspridningen. Jag vet inte. Det är, som sagt, jag är ingen expert, men det känns som en väldigt... det känns lite knasigt, tycker jag.
Ja, det är ju en väldigt speciell situation man är i. Att det blir ju konstigt när man ska gå igenom sådana saker själv. Så. Som tur var så hann ju vi göra både... vi fick ju sånt gå på tidigt ultraljud som erbjuds... det är kanske olika över landet, men här i Västra Götaland så erbjuds man tidigt ultraljud och även rutinultraljudet, såklart. Och vi hann ju gå på båda de två innan restriktionerna. För det kan jag ju känna nu i efterhand. Jag tyckte det var ju så otroligt nervöst att gå på de här ultraljuden och liksom inte veta vad man kommer att få se. Och, nej, men, det var så så nervöst. Så att det känner jag verkligen så här att tacksam att vi kunde gå på de två dem tillsammans. Och ja, tänker mycket på alla de som får gå dit ensamma.
Precis. Och kanske få ett jättehemskt besked i sin ensamhet. Liksom.
Ja, men verkligen.
Det är tufft. Det är verkligen ett ultraljud. Det är verkligen ett tillfälle som man vill dela med sin partner eller någon som är närstående. Både det positiva och det negativa, naturligtvis. Om vi ändå går vidare. Jag förstår att ni gick ändå någon form av... Eller om du läste Föda utan rädsla boken, så var det kanske. Så det var en del av din förberedelse i alla fall.
Ja, precis. Mm. För den har du ju sett tipsas om väldigt mycket. Och att vi kunde inte gå de här kurserna då på mödravårdscentralen eller på barnmorskemottagningen. Så vi lånade den boken och... jag tänkte så här, men vi läste den ihop och så där. Det ska ju vara bra att förbereda sig ihop. Men att det kändes liksom... Ja, men när vi läste de olika tipsen så tycker man sådär, men hur svårt kan det vara liksom att komma ihåg att andas ordentligt? Så där, att vi läste dem och liksom man skulle göra lite övningar och sådär. Men jag tyckte det var svårt också i förberedelsen att verkligen förstå så här, hur vi skulle få nytta av det sen. Men det tyckte jag vi verkligen fick så. Men det kan vi ju prata om när vi kommer dit. Men det var väldigt... Ja, det var ju så jag fick göra, läsa böcker, lyssna på poddar, kolla på så Instagram-konton som ploppade upp ju för att fylla det här tomrummet ganska mycket.
Just det.
När det var massa kunskap som behövde förmedlas, men där det inte gick att få som vanligt kanske via vården så fick man ju söka sig till andra ställen.
Fanns det något annat i din graviditet som liksom förvånade dig eller gjorde dig liksom... kom det härifrån? typ så.
Ja, men något som jag inte var så beredd på att jag skulle reagera på så starkt, det var ju när vi var på rutinultraljudet och vi hade bestämt oss att vi ville kolla kön på barnet. Och fick reda på då att vi skulle få en kille, en son. Och jag hade typiskt jag hade känt det på mig. Liksom. Vi hade haft jättesvårt att komma på killnamn. Vi hade jättemånga bra tjejnamn. Jag bara, vi kommer säkert få en kille för att vi har typ inga bra killnamn. Liksom.
Just det.
Klassiker. Jag var så här, klassiskt, så här, bara, ja, men jag är inställd på det känns och det kommer bli så. Men, och sen när de sa det liksom, på rutinultraljudet så var ju direkt så där att ja, men det är typ kollade på Rickard och min kille liksom och bara så här, ah, men jag, det var ju som jag sa liksom så. Men sen eftersom den där dagen gick så kände jag liksom att ja, men det ändå kom någon sorts liksom besvikelse kring det och jag blev så himla så här förvånad att jag reagerade så starkt på att jag kanske hade hoppats annorlunda och det känns ju så konstigt nu när jag har mitt barn och han är liksom snart 8 månader och det känns så självklart att det är just han. Det känns som så här, klassisk grej liksom. men då kändes det verkligen så när jag hade hunnit så här, smälta det lite under dagen och jag tänkte så mycket på så här, men nu kommer vi liksom kanske inte få samma sorts relation som jag har med min mamma eller vi kommer inte kunna göra de grejerna liksom. när jag pratade med min kille hemma så här, på kvällen för jag kände att jag måste liksom ventilera den här reaktionen, det känns jättejobbigt att gå runt och bara så här, var kom det här ifrån liksom. Jag kommer ihåg att något exempel var typ så här, men nu kan vi liksom inte åka på spa ihop, vi kan inte basta. Det var liksom sådana konstiga exempel. Man kände så här, det här kan... Det var liksom det jag såg framför mig, för att sånt är så här, det är så mysigt att göra sånt med sin mamma. Liksom. Men,
just det.
Men som tur var så lade sig liksom... Alltså den värsta liksom känslan kring det lade sig bara vi pratade om det. Och jag bara så här, gud, det här känns jättekonstigt och... Ja, det känns så jobbigt att jag känner så här. Jag tyckte det kändes ganska skämmigt liksom, att man inte bara är...
Mm. Ja, precis. För det är ju liksom en sån där grej som inte är helt kosher att liksom, prata om eller tycka eller känna. Mm. Vilket ju är lite dumt för att alla känslor måste ju ändå vara okej att känna. Men det var samma för mig ju när när vi upptäckte att vi fick en son i andra. Jag blev... Nej, jag blev jättebesviken. Jag blev alltså jätteledsen faktiskt. Mm. Och också lite chockad över det. För jag hade i mitt huvud då hade jag ju sett mig de här systrarna. Att Esse skulle få en lilla syster, att de skulle bli bästisar och de skulle liksom ledas åt i resten av livet och så vidare. Vilket de ju kommer göra ändå, fastän att det är en pojke. Men, men i mitt huvud så var det det jag såg liksom. Så när jag fick reda på att det var en son, jag bara nej. Nej, alltså jag blev så ledsen. Och det tog faktiskt sin lilla tid att komma över för mig. Och naturligtvis, liksom, precis som du säger, så fort Rocco var liksom framme, eller liksom, även innan mot slutet av graviditeten, så var det ju bara han som gällde. Så det är inte så som att det har präglat min relation till honom på något sätt. Jag älskar honom mer än någonting annat. Men det är intressant hur man kan reagera på en sån sak. Och just det där, vad det är för bilder man har sett framför sig innan. För det är inte heller så lätt att styra. Liksom. Man har en känsla och lite bilder som man tänker att det ska bli. Och då när det är omkullkastas, det är klart att man blir lite chockad. Liksom.
Ja, men verkligen. Och sånt som man inte kanske tydligen ens har erkänt för sig själv kanske riktigt. Nej. Det kände jag. Nej. Alltså, för det var det som var så tydligt då. Att så här, oj, jag hade verkligen väntat mig något annat, men jag har inte riktigt så här, kanske satt ord på det själv ens. Liksom. Nej. Då blir det så himla... Då känns det liksom extra jobbigt på något vis. Ja, men sen märkte jag när jag började liksom, ja, prata lite med vänner runt, några som också väntade barn och sådär, att det är ju vanligt att många känner så. Man har en förväntan oavsett vad man väntar sig, så är det liksom att det är, ja, men när du säger att det är så himla vanligt och ändå känns det så fel, och man får dåligt samvete för att så här, varför är det här så starkt liksom? Och man vill vara så neutral och att kön spelar ingen roll och man uppfostrar ju barnen likadant ändå, fast man vet på något vis att det inte kommer bli så, för att man är liksom inte helt frikopplad från samhällets påverkan på en och normer. Och...
Nej, så är det ju. Det är ju väldigt svårt att stå emot det, såklart.
Ja,
och sen är man ju kodad själv liksom, om man är då är kvinna till exempel, då är man kodad i det och liksom, den relationen som man har till sin egen mamma och så vidare, så som du var inne på också. Och vad man själv har man syskon, hur ser en familj ut i min värld liksom, i mitt huvud så som jag är uppvuxen och så vidare. Så att det är klart att det är mycket som påverkar.
Ja, verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det var väldigt förvånande under graviditeten, och som tur var så, som du säger, så det tar ju tag att smälta något sånt liksom, eller att ja, men, acceptera det och försöka se det framför sig och så. Men sen allt eftersom graviditeten fortgick så blev den känslan inte alls lika stark längre.
Nej.
Och ja, nu känns det ju jättekonstigt att tänka sig så här, att det skulle vara ett annat barn liksom.
Eller hur? Jag känner igen dig också, verkligen. Mm. Men du, om vi ska ta och närma oss förlossningen då.
Mm.
Hur drog det hela igång?
Jo, men det började dagen efter BF. Ja, men på kvällen efter. Jag var också som inställd på att det kommer gå över tiden, för det kändes som att alla runt omkring mig, det kändes som att det var så många som gick över tiden, eller gick förbi BF i alla fall. Men jag var beräknat den 5 juni, och sen dagen innan så hade jag haft mitt sista barnmorskebesök, och så hade de konstaterat att så här, han fortfarande inte fixerad, ligger ganska högt upp. Och jag försökte liksom be om tips. Bara, vad kan jag göra för att han ska komma längre ner? Och så här, hur ska vi, kan det påverka liksom, och när det drar igång och sådär? Men jag sa, nej, men det behöver inte påverka så mycket. Men vi ses säkert här igen om en vecka. Typ så. Och jag blev så nedslagen. Jag blev riktigt deppad. Och så fick jag lite tips på att man kunde sitta liksom i djupa squats. För att han skulle liksom komma längre ner. Och kände så här, jag gör någonting i alla fall. Så här. Det kan jag i alla fall göra det. Och sen på dagen efter på kvällen så gick slemproppen. Och jag vet ju efter att ha lyssnat på bland annat den här podden att det inte betyder att förlossningen är igång. Den kan gå många gånger och så vidare. Men det händer åtminstone något liksom.
Det är någonting som sker.
Exakt, och det känns också lite kul. För jag bara, att jag gick och jag ropade på Rickard. Jag tror slemproppen har gått. Vill du se den? Han bara, nej det är bra tack. jag var så exalterad att det liksom hade hänt.
Kom och kolla, ringer på hos grannen och bara, ser ni?
Så det var ändå din reaktion av honom att så här, han behöver inte se det. Liksom. Det var inte så.
Det är bra, det är bra för mig.
Det är bra, tack. Men jag var peppad, ja, men det hände något i alla fall. Så. Sen på natten så vaknade jag och hade mensvärkskänslor, typ någon gång i timmen. Så där, att det ändå kändes som en sammandragning, men också att det verkade lite grann. Liksom.
Mm.
Och så, okej, men då kanske det ändå är igång, men det kommer jag säkert fortfarande ta. Det kan ta flera dagar. Och jag känner så här, gud, man bara går och garderar sig hela tiden. Så här, vill inte få förhoppningar.
Nej, verkligen.
Man håller på. Men dagen efter så fortsatte det med lite, det blev ändå som verkar, ganska svaga verkar och sammandragningar. En, två, tre stycken i timmen under förmiddagen så på söndagen. Då kändes det som att ja, men det kanske ändå är, det här var någon typ av förverkare. Liksom. Jag hade funderat så mycket på innan så här, och googlat och frågat på Instagram på de olika kontorna. Liksom, hur vet man när det är en sammandragning och när det är en verk? Och så, hur vet man det? Det står väl att man ska känna när det är så. Liksom. Det ska göra ont. Så här. Man tycker att sammandragningar gör ju också ganska ont. Alltså de man kan ha även i slutet på graviditeten bara. Men,
ja.
Då kände jag ändå liksom att men det här känns ändå mer som en mensvärks liksom krampkänsla. Så jag bara, nu gör det nog ändå lite ont. Okej, det är det här de menar när det ändå gör, det ska ändå göra lite ont. Jag bara, yes, jag tror jag känner det där som man ändå ska känna, att det känns annorlunda.
Här kommer en fråga som vi har pratat om många gånger tidigare. Sammandragning eller värk? Hur vet jag skillnaden?
Ja, för att vi har skrivit det i vår bok till och med, att vi skiljer på där, så att läsa där också, bara ut i reklam för boken.
Ja, bra.
Men för mig För mig så är en sammandrag, det är ingenting som har med själva förlossnings, att man är i ett aktivt förlossningsarbete, utan det är att livmodern drar ihop sig. Ja. Men inte för att föda barn. Så. Och har man en värk, ja, drar livmodern ihop sig så hårt så att man får en påverkan på modermunnen så att den börjar öppna sig och så vidare. Man kan säga att under hela graviditeten så har man sammandragningar, precis som att man vet att livmodern har. Och vissa kvinnor känner ingenting av de här sammandragningarna alls. Och en del kvinnor kan uppleva som att det spänner väldigt mycket och att det trycker mycket. Men det finns ingen smärta involverad. Så att det är så som när jag pratar med kvinnor så brukar jag skilja på det. Har du sammandragningar, då är inte smärtan involverad i det. För det är det i princip, så kan man säga alltid om man har det, när vi pratar om verkar och kontraktioner. Sammandragningar helt normalt. Vanligare hos att tycka omföderska kvinnor som föder, har fött barn tidigare och kanske har väntat sitt andra och tredje och föder man sitt femte barn, då brukar man ha jättemycket sammandragningar, alltså som helt ofarliga, men det är precis som en livmodern känsligare då. Men sammandragning, så är det ingen förlossning på gång, ja, om man verkar så är det förlossning på gång.
Tydligt och klart.
Så, men det rullade på och det blev liksom tätade mellan de här verkarna. Det var ju en solig sommardag. Vi var ute och gick i parken här utanför. Men jag fick nog stanna någon gång ibland och liksom bara andas lite grann. Men det var verkligen inte jobbigt på det sättet. Så. Men sen under eftermiddagen så blev det tätare och lite intensivare. Och jag började klocka verkarna framåt. 4 på eftermiddagen tror jag. Jag kände att nu är det ändå bra att ha lite koll. Liksom, jag trodde då, alltså nu i efterhand tänker jag så att jag hade väntat mig att jag skulle känna mer så här lite pirrigt. Typ så här, nu är det nog igång. Liksom. Men när jag tänker på det så var det nog väldigt, i stunden så är man ju bara väldigt så här, fokuserad på vad som händer. Och vågar inte riktigt känna så här, yes nu händer det. Som jag kanske hade känt om typ vattnet hade gått eller någonting. Jag vet
Nej,
inte.
Exakt. Nej, det är svårt att veta, men det måste tänka efter hur jag kände.
Mm.
Ja, men första gången var jag också ganska fokuserad. Liksom. Mm. Jag bara, nu är det så här. Och då ska man, alltså man var ganska, jag var ganska inställd på att man så här skulle göra enligt stegen som man hade fått lära sig att man skulle göra. Typ. För mitt vatten gick. Mm. Okej. Då ska man ringa in.
Just det.
Och sen så här, check. Alltså mycket så. Liksom. Hade inte riktigt känslorna med mig, tror jag. Alls. Liksom. Utan det var verkligen så här, vad är det jag ska göra här nu?
Just det. Man försöker komma ihåg vad man har lärt sig i sin förberedelse. Liksom. Att det kan dra igång på olika sätt. Men när det känns mer att det är så, smyger igång med verkar.
Ja, just det.
Det blir lite mer och så. Det blir inte så tydligt kanske så här, yes, nu är det igång, nu kör vi, som man typ har sett på film, känns det som att det är så här,
nej,
någon
men
får
exakt
en verk och då är det så här, barnet är ute inom 3 minuter på golvet.
Du måste akut till sjukhus.
Ja,
men,
alltså,
nej.
Gud, det kan jag
inte riktigt så det funkar.
När man själv har fött barn och ser filmen där folk ska föda barn, att det är så här, vad är det här för konstig bild som visas upp? Mm. Ja, det är så märkligt.
Nej, det är väldigt konstigt. Det är en av, det är väl många saker inom film som såklart är överdrivna och sådär, men det är ju en sak som ändå har varit så genomgående genom alla år, att det alltid varit så, att så en verk och så bara, vi måste till sjukhus, har ni inget ansvar för alla kvinnor och föräldrar som ska föda barn som inte får lära sig bättre liksom.
Men jag har undrat också hur det är för de skådespelarna som är med i sådana scener som själva kanske har fött barn.
Just det,
och bara vet
fött,
så här, det här är så...
Så här funkar det inte.
Det här är jättekonstigt, så här snabbt går det typ aldrig. Liksom, för de flesta, det är därför det blir så konstigt. Om man kanske har en förlossning på jättelänge. Att det är så en kontrast till det här man har fått
se i
filmer och serier och sånt. Att då är det som att vattnet går när man är på stan. Och sen är det så här, barnet kommer inom... Liksom en timme.
Precis.
För någon som födde barn
första
gången.
Det har varit alldeles för många manliga regissörer i Hollywood.
Ja, säkert. Det var helt så här konstig bild av det där.
Exakt.
Ja, nej, men, så det...
men du har i alla fall varit ute och gått mycket och känner att det ändå känns liksom hyfsat kontrollerat ändå.
Ja, och sen precis, och så märker man på liksom, ju tätare verkarna kom, det var som mest tror jag, 5 eller som kortast liksom 5 minuter mellan varje. Och det var där ganska länge, så var det liksom aldrig att de kom tätare än 5 minuter mellan varje. De blev liksom intensivare och jag gick ifrån att jag kunde ändå sitta och kolla på en serie typ till att så här, nu måste jag bara fokusera på verkarna. Och att det var... Men det är ganska många timmar men håll på med det där. Vi ringde in till förlossningen ganska snabbt. För jag kände lite så här, bara, men jag vill ringa in och säga liksom att vi är på gång. Typ. För det är också så här, när ska man ringa in? Typ, vad... mm.
Och är det Sahlgrenska då? För dig,
det är Östra sjukhuset som har,
Östra sjukhuset.
Som har förlossningen. Mm. All förlossning i Göteborg.
Ja, okej. Ja, de har all där.
Ja, de har flera avdelningar och så. Mm. Jag tror att de har all förlossning i alla fall. Det var aldrig så att man fick välja eller någonting sånt. Utan det var liksom, det är dit man åker. Men jag kände på något vis att så här, man vill väl ringa in och säga att liksom, hej, jag är hemma och har verkar nu. För att så här,
flagga lite liksom.
Jag har en liten heads up. Så här, bara, jag kommer in snart så här. Och sen, så jag tror vi ringde in kanske 3 gånger innan det blev liksom sista samtalet. Så. Men varje gång så frågar de mig så här, hur känns det? Hur täta är de och så? Det var, varje gång var det så där, bara, men vänta lite till. Ta lite mer verkar hemma. Sätt i duschen om det lindrar. Det ska vara så här tätt mellan dem och det ska pågå så här länge. Och jag var aldrig inte riktigt där än. Och det var så här, okej, men då så håller de på liksom 2 timmar till. Och så bara, men nu kanske, liksom, för det är svårt att veta också när de, någon barnmorska i telefonen som sa... Att så här, ja, men antingen tills de är så här och så här täta och intensiva eller tills du känner att du inte klarar mer. Typ.
Nej, just det.
Och det var så här, men hur vet man när man inte klarar mer? Eller så här. Ja. Nej, men så det rullade på här hemma så att då andades genom verkar och duschade och försökte äta lite, men det var så svårt. Alltså, verkligen ingen aptit för någonting. Och så har man ändå varit igång och sovit lite dåligt natten till den dagen. För att
just det.
Med lite verkar och... Så vet man liksom att men nu, det här kommer nog ta ett tag. Så. Min kille kunde ändå sova lite. För jag vet inte, vi pratade om det. Att det var väl, liksom, jag klarade av att sitta själv och så här, ja, men andas igenom det. Och så. Jag tyckte det var bra att någon av oss var utvilad i alla fall. Om det gick. Liksom.
Mm.
Utvilad inom citationstecken. Sova typ 1,5 timme kanske. och sen vid 2 tror jag det var. Då började det bli så... jobbigt liksom. Och jag började må så illa och jag kräktes. Och då var det som att så här, nu orkar jag inte mer. Det här går inte. Nu har jag kräkts. Det är liksom, det är ju min så här värsta liksom.
Ja, precis, just det.
Jag bara, okej, hon har kommit. Nu är det så, nu har jag kommit dit så här. Ring bara, nu ringer vi in och får åka in liksom. Orkar inte mer nu. Så då insåg jag väl att det var väl min gräns då på något vis.
Det var din. Ja, exakt.
Ja.
Och var det okej att komma in då, eller?
Då fick vi komma in. Hon hörde nog på mig också i telefon att nu börjar det bli jobbigt. Liksom. Nu har valt på länge. Så då fick vi en plats på en avdelning. Eller de hade paxat en plats till oss, eller hur det funkar. Så ringde vi taxi som först typ åkte fel eller missade oss eller någonting. Och man bara, gud. Så kom en ny taxi.
Inte läge.
Nej, och det var ju sån... Men det var en sån... Det är sån kontrast mot idag, en sån kall vinterdag. Och då var det ju en sån varm sommarnatt. Stod ute liksom och solen höll på att gå upp då vid 2:30, 3:30.
Oh,
liksom. Så vi
var
tomt på vägarna in. Så det var ju väldigt rofyllt ändå. Jag var ganska nervös för den här. Att typ ta verkar i bilen och så. Men det var inte alls så där hemskt som jag hade också byggt upp. Att det kommer vara liksom helt fruktansvärt. Men det var helt okej. Okay och det var så fint och lugnt utomhus. Och, det tog väl typ en kvart. Åka in till sjukhuset. Så att det var också... Jag hade räknat innan, men då kommer jag väl behöva ta typ 3-4 verkar. Liksom.
Just det.
Det klarar jag. Så. Har inget val.
Delmål.
Ja, men verkligen. Men ja, det som är lite speciellt också med att föda barn under pandemi var att de kollade våran temp när vi kom in.
Just det.
Och jag vet inte om... Alltså vad som hade hänt ifall... En av oss, eller båda, hade haft till exempel feber. Vi hade ju absolut inga symptom innan. Då hade ju inte min kille kunnat följa med. Då hade vi fått ta med en backup-person, en kompis som jag hade frågat innan. Så kunde det vara backup. Men när vi kom upp där till avdelningen så började de ju mäta tempen på oss. Och det gick bra. Ingen av oss hade någon feber eller så. Så vi kom in. Men då blev det lite så här... Vi tittade lite på varandra och bara så här... okej, vad jobbigt nu om typ min kille har haft feber och fått så här...
Exakt, har fått stanna utanför.
Ja, för jag hade inte preppat min kompis på att så här, nu står vi på förlossningen, kan du komma hit nu? För jag tänkte att vi vet väl innan om någon av oss har tåg.
Just det. Ja.
Så det, men det gick ändå bra. Så vi fick komma in och göra den här första undersökningen. Där de kollar hur intensiva verkarna är och hur långt jag hade kommit i förlossningsarbetet. Och då var det som om jag var uppe 4 centimeter och det var liksom tillräckligt långt för att ni får stanna. Då var
skönt.
Så skönt.
Ja.
Det är det man
det
vill.
Det, ja men precis, det är ultimate goal i det läget verkligen.
Det är konstigt att man också ska behöva vara orolig för en sån sak. Att, tänk om vi inte får stanna
kvar. Nej, det är vansinnigt. Nej, det är mycket inom kvinnohälsa och vård som är lite questionable, helt klart.
Ja, verkligen. Som skapar lite onödig stress i sådana situationer där man ska vara
exakt
så avslappnad som möjligt. Det är väldigt märkligt egentligen.
Ja, verkligen.
Sen så blev jag erbjuden att bada. Alltså det var lite så här, det var ganska lugn stämning på förlossningen. Det var också så jag trodde liksom att man skulle höra folk så här, du vet, någon skulle springa genom dörrar och det som man skulle höra någon som typ brålar ett sånt krystvrål typ. Men det var ju så här jättelugnt. Vi var inne på rummet och så här, de kom och pratade lite med oss och frågade så här, men vill du ta ett bad? Det kanske kan vara härligt. Bara, ja, varför inte? Så jättemysigt ett litet rummet med tända ljus och så här badkar och ja, men det var väldigt så här, det kändes så mysigt liksom. Lugnt och mysigt, men däremot så kände jag att det inte var så väldigt smärtlindrande för mig. Jag blev också erbjuden att prova lustgas då och jag tyckte det passade inte mig alls. Jag hade också väntat att det skulle vara så liksom, skönt, nu kommer vi in till sjukhuset, nu kan jag få lustgas och få hjälp och liksom,
precis.
De här verkarna. Men jag tyckte att det bara var liksom, jag blev bara så andades så stressad på något vis, för det hade fått in en ganska bra så här, ändå egen andning efter hjälp från den här Föda utan rädsla boken och kände att jag har ändå det var ju så pass jobbigt att jag inte ville vara kvar hemma obviously, men ändå att den andningen gick ut så mycket på att verkligen bara vara, ja men det är mycket så att vara tung, grunda sig neråt liksom. Jag satt liksom i gärna så här framåtlutad och bara så jätte liksom tung i hela kroppen och så. Och då att sitta med den här lustgasmasken och så ska man liksom andas ganska liksom hårt i den på något vis. Eller att det verkligen så in.
Ja, men det är en speciell teknik.
Och då kände jag att jag bara kom av mig helt i liksom andningen. Då blev det att jag nästan så, det kändes som att jag började nästan hyperventilera i den här masken på något vis. Så det var kanske att jag inte fick till någon bra teknik eller att det bara inte det passade bara inte mig.
Nej.
Så det var också lite förvånande att det inte hjälpte så. Eller det, ja. Provade några gånger, men det var svårt. Att det kan verka också så himla olika hur folk upplever lustgasen. Som
det verkar, ja, verkligen.
Det verkar liksom,
vara otroligt. Bara... Ja, exakt. Nej, men jag kan också... Jag använder det väldigt mycket just som mer som en så här... För att hålla min andning i... Få en bra liksom, takt på min andning. Sen vet jag inte om den gjorde egentligen så mycket verkan mot smärta. Eller jag kände mig inte full eller sådär som många kan känna. Eller tror inte det kanske att jag var det utan att jag fattade det själv. Men liksom, för mig var det verkligen så här, just skitbra för att få in någon slags andnings. Och liksom få lite kontroll över vad jag skulle göra. Liksom. Så.
Ett tydligt
men det är jobb, verkligen. Liksom.
Jag ska i alla fall andas här. Då gör jag det.
Precis, exakt, lite så. Men det är olika som sagt hur man upplever den.
Ja, jag fick liksom
många mår ju illa också av det liksom, så att det är väldigt olika.
Ja, det var jag också nervös för såklart. Och så här, jag kommer säkert att må illa och kräkas av den här lustgasen eller så. Men det blev egentligen bara, det kanske hade gjort om man hade suttit med det länge, jag vet inte. Men, nej, men det passade inte mig då helt enkelt.
Nej.
Så det var liksom upp ur det här badet och bort med lustgas och bara, nej men det här var inte... mysigt först, sen bara nej, jag får ingen bukt med verkarna liksom här, det blir bara konstigt.
Just det.
Så då, jag minns inte om jag bad om det eller om de erbjöd epidural. Mm. Men jag var i alla fall, ja, jättegärna. Eller att jag bad om det och bara så här, nu behöver jag någonting som jag kan få vila lite på.
Ja, men precis. Just nu. Du har varit igång ganska länge där ju.
Ja, men precis. För då var det ju i alla fall, då var ju klockan säkert 6-7 på morgonen. Och man var vaken hela natten, ja, men precis dagen innan och sådär. Så att då var jag rätt trött. Och ändå går man ju på någon konstig energi liksom. Man har ingen tidsuppfattning riktigt. Men så då fick jag i alla fall epidural efter ett tag. Då skulle de ju ringa på narkosläkare. Och det är ju den där väntan. Kanske en halv timme innan det väl var på plats liksom.
Mm.
Och då kunde jag sova en timme. Och det var ju så här. Alltså då vaknade man liksom upp efter det och är typ en ny människa. Det var helt sjukt. Då kunde jag ju så här börja skicka liksom bild till någon kompis. Och bara så här, epidural är så här livets drog. Du måste ta det om du ska få barn. Det var, jag var helt liksom, det var ju som att komma ut lite på andra sidan typ. Och då hade jag också mått illa innan av verkarna och kräkts på sjukhuset också. Det är typ mina största minnen, att jag ändå känner mig ändå typ stolt att jag lyckades ta mig igenom de här kräkningarna.
Kanske var lite KBT för dig.
Ja, men det blev nog det. Sen fick vi också har vi också fått en riktigt kräkigt barn, så det är som att KBT har fortsatt.
Perfekt.
men det är inte riktigt samma i alla fall. Då blev det ju som ett litet annat lugn, kände jag också, att det blev så här framåt. Mitt på dagen, jag kunde typ se personalen i ögonen igen. Man är liksom inte i den här smärtdimman.
Nej, just det.
De gjorde barnmorskan som var med oss gjorde undersökningar då för att se att jag fortsatte öppna mig. Och det rullade på i en bra takt. Liksom. Det var, gick bra, gick runt och gjorde lite olika sådana här liksom, det kändes som typ stretchövningar. Man går runt och vaggar för att så här, fortsätta öppna sig. Och liksom, jag bara så här, det kändes så här, nu, jag lever life här. Liksom. Jag är verkarna, men
härligt.
Herregud, det är ingen grej. Liksom. Jag börjar bli så här kaxig. Typ.
Väldigt kaxig.
Ja, bara så här, liksom kul. Och jag kan prova den där. Vi kan sitta lite på förlossningspall och så här, känna hur så det känns. Så där. Och sen ja, det bra, vid två på eftermiddagen så var jag helt öppen. Och då har den också någon gång under de här timmarna tagit hål på hinnorna. Så att vattnet hade gått. Men vid två så var jag helt öppen och retraherad. Som jag fick lära mig vad det hette.
Just det.
Och då var det i princip så här. Nu ska barnet liksom ta sig ner i förlossningskanalen. Eller ja, bäckenet liksom.
Mm.
Och det var också lite så att det var liksom inte, jag vet inte om jag hade missat att tänka på det, att så här, just det är inte som att bara för att man är helt öppen så får man börja krysta liksom, utan
nej, just det.
Då ska ner och då ska man hålla på med det och göra massa olika övningar och ligga i olika positioner och hålla på med det där liksom. Det tog ju flera timmar för mig och det var också ganska lite mer utdraget än vad de hade liksom önskat, eller vad man ska säga. För barnmorskan då, när jag var helt öppen, sa att men nu, då tänkte hon väl att så här, men det kanske kommer en bebis innan mitt skift är slut om två timmar. Typ, så här.
Ja, just det.
Och det gjorde det ju inte. Utan det tog i sin lilla tid och vi höll på där och trocklade runt. Liksom. Men det kändes inte stressat på något sätt. Utan de var superproffsiga och lugna och liksom bara så här, metodiska. Att, så här. Och jag hade ju epidural hela tiden. Och de hade en sån här elektrod på bebisens huvud för att se att allt såg bra ut. Och,
just det.
Ja, så det var liksom ändå väldigt lugnt så. Men så började timmarna gå och framåt klockan 6 så kom förlossningsläkaren in. Och jag tror hon var inne någon gång tidigare också för att liksom kolla läget. För att de var så här, kan du känna här? Och det var ju lite sånt, så här, kolla liksom hur det går. Så.
Mm.
Då hade jag ju hållit på ganska länge och hade fått också så här värkstimulerande dropp för att det blev väl lite svagare verkar. Och jag hade också fått feber under den här perioden. Och fick någon antibiotika. Så att jag började bli lite också så här trött. Liksom. Groggig typ.
Förståeligt.
Ja. Men så då kom förlossningsläkaren in och undersökte. Och då sa hon till oss att så här, nu får ni 30 minuter på er. Liksom. Sen typ punkt, punkt, punkt. Liksom. Det var inte så. Aha. Sen hände det här. Men...
Nej, just det. Utan bara hota lite.
Ja, men lite så. Bara. Men nu behöver det här barnet komma ut. Och det var liksom inte, det var ingen kris för varken mig eller barnet. Men det var väl som liksom att annars började vi bli lite för trötta. Kanske både barnet och jag. Liksom.
Mm, mm.
Så då var det som att jag kom inte ihåg det så mycket. Men min kille sa att det var som att jag gick in i någon sorts så här game face. Liksom. Mm. Och barnmorskan också bara så här, okej, men nu är det liksom inte... Ge inte upp, nu kör vi. Liksom. Nu är det bara att, nu sparar vi inte på något krut här. Liksom. Så då tog det 19 minuter och sen så kom hon ut.
Oh, wow. Så det där är ju häftigt. Det känns som att de vet ju det lite, känns det som, de här förlossningsläkarna och barnmorskorna. Att liksom, de kommer med ett litet så här förtäckt hot om något eventuellt, typ en sugklocka eller kejsarsnitt eller något. Så bara, ja nu jävlar, nu ska hon ut.
Då
eller
får
han
man
ut,
den där liksom. Liksom extra kraften på något sätt. För att det,
ja.
Det var, så det var ju väldigt skönt att det... Att han kom ut åt slut.
Det förstår jag.
Men jag tyckte det var också så märkligt med den här sista liksom fasen. Att man liksom inte kände... Jag tyckte inte man kände själv liksom hur... Att det blev någon progress, eller vad man ska säga. Alltså för att, jag vet inte om det beror på vad man har för smärtlindring och sådana saker. Att det blir, känns kanske annorlunda om man inte har epidural. Men att jag hade liksom ändå föreställt att man skulle känna så här, typ att men nu... Typ började den komma längre och längre ut. Eller vet, nu började den närma sig liksom någon sorts... Så här, men jag tyckte liksom inte alls det kändes så. Jag kände inte alls när den kom över den här spinae-taggen. Som man får höra att då ska man också kräkas när den kommer över den här taggen. Så jag gick och väntade på den där jävla taggen. Men det... plötsligt var man bara förbi den på något sätt. Och jag hade inte, jag fattade inte. Så att jag blev så chockad också. Att det plötsligt så här, så gjorde det liksom... svinont, det är väl det där kanske typ ring of fire grejen att det bara känns det. Som att någon typ så klöser en typ i underlivet jättekort stund, men ändå så här, jag bara, aj, vad gör ni? Och sen så var han ute liksom, typ hela, jag tror allt på, kom ut på en verk liksom. Huvudet och kroppen och allting. Det var så sjukt.
Nej, det där är häftigt.
Och jag bara började garva, jag var så lättad och så här chockad att han hade liksom, nej men hej, oj du, oj hej, så jag bara, jag trodde jag skulle börja gråta och så här, var helt liksom känslomässigt bara så här, åh, mitt barn, men nej, jag började typ skratta, men, så bara,
ja, man vet aldrig hur man reagerar så.
Nej, att jag var så otroligt bara lättad och så här, hade liksom inte fattat att det var så, plötsligt blev så nära, det var så lång tid av att det var så inte så nära. Och plötsligt så bara var det klart.
Nej men exakt, precis. Det där är ju otroligt. För man tänker, så kände jag också det. Att det, så här, bara, men det här kommer, det kommer aldrig ta slut.
Mm.
Och så bara tjoff, så är den en ute liksom.
Hur gick det till?
På två andetag plötsligt.
Ja.
och det är klart att det har varit en lång väg liksom, hela tiden mot det målet. Men det känns som att de där två sista är liksom, det man har gått och väntat på hela tiden. Och det går över så jäkla fort. Liksom.
Ja, då känner man inte liksom att... Det var svårt att vara närvarande i det ögonblicket då. För då så, så är det liksom... Jaha, då var det klart. Och så bara kommer liksom det här typ lugnet på något sätt. Att liksom...
Ja.
Ja, det är så konstigt.
Och lättnaden, som du säger. Och bara, den är otrolig.
Vi, typ, det är klart. Så vi klarar det.
Och, vi levde.
Så sjukt. Ja, men verkligen. Och så, för jag låg i sån gynställning och födde. Jag vet inte riktigt varför. Glömde fråga det också, varför. Men om det var kanske att de ville kunna ha lite bättre koll då, om det skulle behövas till exempel sugklocka.
Ja men precis, skulle också tänka mig att de vill vara förberedda för det kanske.
Det är vad jag spekulerat i efterhand varför det var så. För att, jag vet inte om det var egentligen kanske så jätteskön ställning att föda i. Liksom. Men, ja, då hade de ju bra koll i alla fall. Och sen så låg de ju kvar i den där gynställningen i liksom, typ en timme tror jag. Med så här, moderkakan skulle ut och de höll på och skulle sy... min bristning. Men då hade jag ju liksom mitt barn uppe vid bröstet och det var sköterskor som hjälpte till och de skulle hitta liksom få igång med någon sorts amning och då var det som att man bara sa, ja men ni håller på där nere och syr lite.
Exakt.
Där,
va?
Ja. Det är till och med något kommer
göra ont. Det
konstigt
var lite, man bryr sig plötsligt. Man bara, gör ni ert?
Ja, men,
jag har det här.
Så märkligt, liksom, tidigare har man tyckt att det, och kanske det skulle jag tycka nu också, att det är jobbigt att till exempel gå på en gynekologisk undersökning eller göra cellprovstagning och sådana saker, att det, det är ju kanske inte superbekväm situation. Så. Men det är så konstigt då under en förlossning hur man liksom sakta så här bara man vänjer sig.
Man släpper allt.
Ja, och då bara så här, ja men gud, jag är mitt barn. Så här, ni är liksom, jag ligger där med benen i vädret och bara, jag litar på er 100%. Liksom.
Ja, verkligen. Men hur gick det med bristning och så? Var det under kontroll eller?
Jo, men det, jag fick en grad 2 bristning. Och jag vet inte också om det påverkades av att barnet kom ut under en värk. Jag tror att tanken var att jag skulle andas mig igenom och att huvudet skulle komma ut först och sen kroppen. Men
ja, just det.
Jag hängde inte med där riktigt, tror jag, instruktionerna. Eller plötsligt så bara var han ute. Men så att de sydde det, och det var lite sådär att man var på ganska länge och fick också typ kalla in förlossningsläkaren för att så här, kan du bara kika lite här? Liksom. Okej, ni håller på där nere och trocklar. men det kändes ändå okej, det var ju liksom väntat och kände jag. Eller jag har förstått att det är så vanligt. Mm. Sen kan man ju fundera över varför liksom, ska det vara så vanligt och så vidare. Men det kändes liksom inte jobbigt eller så i stunden. Och de var också noga med, innan jag gick hem från BB, att läkaren skulle kolla på det igen och se att det såg bra ut och sådär.
Bra.
Ja.
Hur ser du på din förlossning så här i efterhand?
Jag känner mig ganska stolt mest, tycker jag. Jag tycker att det känns liksom häftigt att ha gått igenom det, och sen kan det vara liksom detaljer kring förlossningen som jag kan liksom ångra att jag inte typ frågade mer om under tiden. För att jag annars är ganska, ganska frågvis person och liksom, jag gillar liksom att få tydlig info och sådana saker. Så att det kan jag känna lite så här, varför passar jag inte på att fråga om det där med gynställningen eller det här med att jag inte kanske andades rätt på sista verken och sådana saker. Men det blir ju mer liksom min rationella hjärna på något vis som känner att så här, det där hade jag velat förstå mer. Men jag känner mig väldigt tacksam över min förlossning och att den gick bra, och att jag hade liksom, att man inte vet ju innan hur det ska gå, hur ska just min förlossningsberättelse bli liksom. Innan är det så här, tänk om x antal veckor eller månader, då har jag en egen förlossningsberättelse. Hur kommer den vara? Gud, jag har ingen aning. Tänk, sen vet jag liksom. Och nu vet jag hur den blev. Och känner mig liksom tacksam över att det gick så pass bra. Och att man är liksom en erfarenhet rikare på något vis.
Ja.
Att jag var så nyfiken innan på så här, hur känns det att föda barn? Hur känns det att vara gravid? Gud, det hoppas jag får veta det någon gång. Och så bara, jäklar, jag har varit gravid och jag har fått barn. Och så här, vad coolt, nu vet jag det.
Jag
klarade det och vi klarade det.
Och gjorde det bra.
Och väldigt, väldigt tacksam över att min partner kunde vara med på förlossningen och det stödet som jag fick av honom. Det som vi hade läst oss till innan i förberedelserna. Alltså hur man kan hjälpa till som partner och hjälpa till att ta varje verk och sådär. Och det som jag, när vi läste den där boken, tyckte jag att det lät lite överdrivet. Liksom rent krasst. Så att, ja, men ska han hålla på varenda gång och säga tung, 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 andas djupt, tung, tung, tung. Så här, men det kan jag kan väl andas själv. Liksom, det är så.
Ja.
Hur svårt kan det vara? Men sen liksom, under förlossningen, alltså, då var det som att om han inte var med i början av en verk, då var det som att jag tappade fokus helt. Alltså, då var jag ju efter direkt. Och bara så här, han är inte med och andas, jag kom av, liksom, blev helt distraherad. Men om han var med liksom i varenda verk och typ hade händerna på mina axlar eller bara var med och bara sa liksom tung, tung. Och det gjorde verkligen all skillnad. Och det hade jag inte väntat mig för 5 öre när vi läste den här boken, att det skulle göra så stor skillnad. För att jag tänker så här, det grejer man väl själv. Liksom. Att han är där, han kan hämta liksom vatten och vara mentalt stöd, typ så. Pusha på mig när det är lite jobbigt. Men det där liksom, varenda verk var så många timmar. Att få det där, någon som säger till att man ska andas tungt varenda gång. Och bara, det behövdes varenda gång. Så knäppt. Så det var också väldigt...
Det är teamwork.
Verkligen teamwork, ja.
Härligt. Det var säkert väldigt viktigt för honom också, tänker jag. Att få vara den som var en så stor del av förlossningen.
Ja, men verkligen. Och att, så tacksam att vi kunde vara med båda två, att ingen av oss blev sjuk, hade förkylningssymptom. Och så missar man liksom den grejen. Mm. Så. Mm. Ja, det var verkligen konstigt att tänka på att det kanske hade kunnat bli så. Men så blev det inte.
Så blev det inte. Och det är vi glada för allihopa. Mm. Du, innan vi avslutar så tänkte jag höra om det är någonting som du känner att du vill skicka med lyssnarna. Om du har något tips eller råd eller tankar om vad som helst.
Ja, men då får jag väl säga att förbered dig med din partner även om du tycker att det låter töntigt och överdrivet. Om du har en partner eller vän som ska vara med på förlossningen. Läs igenom det där tillsammans, till exempel en förutna rädsla. Och tänk, även om man tänker i stunden att ja, vi får väl se om det här behövs. Men då har vi kollat på det i alla fall. För att det kanske är mycket viktigare än vad man tror.
Grymt. Tack så hemskt mycket.
Tack
själv. Och tack för pengarna till Musikhjälpen.
Tack för ditt engagemang.
Tack detsamma. Tack Linn Bläcker från Göteborg. Och tack också till dig och alla andra som skänkte pengar till Musikhjälpen förra året. I vinter gör vi det igen, eller hur? Ha nu en riktigt bra dag. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Nu ska jag vila min röst och vi hörs snart igen. Glöm inte bort mammagruppen på Facebook. Kram på er!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.